Välkommen till Livepod med Kjellander och Björk. Vi är på konferensen Sundsvall 42. Det är torsdag den 19 oktober 2017 och vi är nu på en konferens som har ett 30-års perspektiv. Vi tittar 30 år in i framtiden. På min högra sida har jag min poddkollega Andreas Kjellander. Hej Andreas.
Hejsan Mats.
Nu tänker jag inte prata mer, nu får du prata.
Vi pratar mycket idag, ja. Men vi tycker om det här. Vi ska prata mycket mer. Ja. Och vi har faktiskt turen att ha en ny spännande gäst som nu lite oväntat sitter till höger om mig.
Ja.
Och det är Kent Löfgren som är adjunkt på Mittuniversitetet. Du är också varumärkesstrateg på Meteor. Det här är dina titlar, men du har ju en vad jag har förstått nu när vi har suttit där och småpratat innan, någonting annat också, eller någonting i det här som verkligen liksom inspirerar dig. Du har varit här på som sagt 42. Vad är det du har pratat om?
Jag är väl här i egenskap av tekniknörd, skulle jag vilja kalla mig själv. Jag är ju inte en klassisk IT-människa på något sätt och vis, men jag är ju sån här som gillar leksaker, ny teknik, jag gillar vad man kan göra med teknik, och som kommunikationsstrateg så är jag väl kanske egentligen inte så jätteintresserad av själva tekniken i sig, utan jag är väl mer intresserad av vad man kan göra med tekniken. Jag tycker att det oftast blir att man ställer en blinkande julgran på torget och så ska det bara bli någonting coolt, istället för liksom att det finns en strategi och en tanke bakom varför man använder teknik. Så min roll här på konferensen är väl att försöka att sia i vad gör teknik med oss, och om vi då har 30 års perspektiv, vad gör det med konsumentköpbeteenden och varumärkesupplevelsen?
Varför ska jag säga, varför är det viktigt att sia kring de här grejerna, tycker du?
Jag har ju fått lyssna på massa andra intressanta föreläsningar här nu, och en grej som jag fastnade vid, det var ju att det var någon som sa att om ett företag som jobbar med digital teknik har ett 4-årsperspektiv, då har man en jättemassa konkurrenter att konkurrera med. Men tänker man i ett 7-år eller 8-årsperspektiv, då finns det genast mycket färre konkurrenter. Och jag fick också höra att IBM hade nämnt vid något tillfälle att de var 4 år bort ifrån en framgång eller inte finnas. Vilket innebär att det är extremt viktigt att hålla koll på vart riktningen går någonstans. Du kan vara ett jättestort företag och du kommer vara borta imorgon om du inte håller riktning, om du inte siar. Det svåra är att ha en 7-årsperspektiv.
Jag ska säga, Kent, att du passar ju in i podden oerhört bra. Den här podden är ju precis det som du egentligen ska vara på den här konferensen. Vi vill ju titta på vilka konsekvenser, vilka beteenden skapar teknologin. Vad är teknologin driver oss till? Teknologin i sig skapar inga revolutioner. Det är våra förändrade beteenden som står för revolutionerna. Innan här har vi också pratat, vi har langa koncept och dribblat, donat och vridit. Och det är väl det vi ska försöka få till här nu under 20 minuter, en halvtimme. Att vi ska prata, vi verkligen bara, nu släpper vi det och så sen så ser vi vad vi kan hitta på om framtiden.
Vi snackar om the crackpot theory.
Ja, vi startade där.
Jag skrev ner den.
Ja, kan du inte förklara, vad menar du med the crackpot theory?
Det finns många predictions som har gjorts över åren som vid tillfället när den gjordes ansågs som en crackpot theory. Men som faktiskt har blivit verklighet. Och när man siar över någonting i det klimatet vi står inför idag, när saker och ting går väldigt, väldigt fort, så kan man anta att det som är minst likely to occur, det är faktiskt det som händer.
Yes.
Och det är därför jag säger att det är alltid intressant att sia om the crackpot theory.
Jag brukar också kunna säga att en bra idé, då får man applåder. En fantastisk idé, då får man en konfunderade miner. Då liksom, och det är ju också på samma tema.
Men det intressanta med siandet är att ändra så får du skämmas i garderoben, eller så får du en plats i TV4-soffan.
då är jag intresserad. Du har stått och pratat om det här inför publik.
Yes.
Vad fick du för blickar?
Alltså, en del av de här sakerna är ju lite svåra att smaka på. Du vet, det känns så här skrämmande och så vidare. Men jag brukar alltid då blicka bakåt i tiden. Saker som vi har glömt bort att vi tyckte var jobbigt. Till exempel det där att vi stod i kön och betalade räkningarna. Och det är ingen som vill ha tillbaka det. Och saker som jag påstår nu, till exempel att vi kommer inte åka till butiken längre. Om man tyckte det känns kymigt nu, om 10-20 år är ingen som kommer ihåg att det var så ens.
Beskriv, vad menar du med det?
Jag menar att om vi tittar till års perspektiv så tror jag att konsumtion sker platsoberoende.
Ja.
Vi kommer inte ha konceptet jag åker till Birsta och handla.
Birsta då är ju utanför Sundsvall där vi befinner oss.
Precis. Eller jag går på apoteket för att shoppa, eller jag ska åka och titta på ett hus. Konsumtion kommer ske där du befinner dig. Du kommer kunna konsumera du får 5 minuter över på jobbet. Mm. Vi skapar en virtuell värld. Du köper din tröja och 2 dagar senare har du den hemma levererad. Mm. Och då brukar jag säga det, Postnord är död och long live the drones. Bara då har vi helt plötsligt fått en delivery av någonting annat också.
Ja. Jag har pratat lite grann om Postnords sviktande förtroende. Mm. Och vi får väl säga det att no offense. Mm.
Det har ingenting med Postnord att göra. Det har att göra med Progress. Det är kanske Postnord som levererade drones, så det har ingenting med det att göra.
De gör en förflyttning. Jo, men absolut.
Post-drones.
Ett koncept där då kring distribution och handel är ju, som jag tycker är spännande från Amazons perspektiv. Amazon är ju lyft fram här.
Framkant.
När de då ser att de är snart nära det läget att de vet, Kent, när du är i behov av nästa tröja, så att det blir billigare för dem att upprätta en returoperation, alltså din förmåga att kunna skicka tillbaka tröjan, än att vänta på ditt köpklick liksom. Det är ju det är koncept för nu. Det är det som är så spännande.
Men ni vet väl att Alibaba är framkant i VR shopping.
Berätta mer.
Alibaba har ju nu tagit fram en VR-koncept där jag visade en film på det på min föreläsning. Man sätter på sig VR-briller. Du befinner dig i en hemmiljö. På väggen så har du x antal posters. Posters är olika städer. Det kan vara New York. Du riktar en blå dot på postern. Swoop, så hamnar du i en taxi på Times Square. Du är ute och åker taxi. Du glider in i Macy's. Går omkring i Macy's. Du pekar på saker med din blåa prick. Då kommer de upp i 3D och roterar framför dig. All data kommer upp i menyer runt omkring dig. Du riktar din blick på buy och sen har du konsumerat.
Det är helt fantastiskt.
Och det är ju nu. Och jag menar på det här är ju med, jag vet att våra barn om 30 år kommer att sitta och säga, men pappa, du hade väl inte såna där tjocka fula glasögon på dig. Vi kommer inte ha några VR-briller, utan VR-miljön kommer bara finnas runt omkring oss i någon form av teknik som vi ännu inte idag känner till.
Det är ju, vi börjar med Alibaba och så bryter vi ner koncepten. Vad är Alibaba?
Alibaba är ju en av de största handelsplatserna i världen, den kinesiska. När de testar den här tekniken så på en gång var det 10 miljoner kineser som testar den här tekniken.
Det är så sjukt, det är en sån enorm plattform. Jag tror kanske alla har hört det, men vi tar det för säkerhets
skull. Det är en av världens största digitala plattformar. Och det är ju det som Postnord har så stort problem med nu, för att alla hallar på Alibaba och så kommer 2 miljarder paket till inrikes.
Sen hoppade vi in i virtual reality.
Ja, eller AR snarare än VR. Ja.
Så tre snabba koncept. Ja. Virtual reality, augmented reality och 360. Mm. Jag tror att du pratade om det i din presentation lite grann också. Ja.
Men som jag menar på, jag tror ju att vi är device free om 30 år.
Ja.
Vi har ingen device längre. Vi har ingen första skärm. Det finns ingen mobil. Det finns ingen klocka.
Nej.
Och när jag håller min föredrag så måste jag ju nästan förhålla mig till vad som finns idag. Jag vet att det kom ju som sagt en artikel ut nu som ifrågasatte om iPhone 10 nu är den sista mobiltelefonen.
Yes, just det.
Och de tog ju inte sikte längre än till armen. Nej. Man menar ju på att nu finns det ingen mobil längre. Nu är det en klocka.
Mm. Ja.
Men jag tror inte att det är varken klockan eller glasögonen som finns om 30 år. Utan det finns någonting. Det är det spåret som vi inte känner till. Och vi kommer kunna skapa VR-miljöer. Vi kommer sömlöst kunna gå mellan verklighet och augmented reality. Frågasättandet att man kliver från den ena till den andra kommer suddas ut. Det kommer vara en värld.
Hur kommer det påverka oss? Kommer vi påverkas av det? Eller?
Som jag sa, jag tror att det här går hand i hand med AI då. För jag tror att AI kommer ju vara, jag hade ju som exempel HAL. Alla som känner till HAL är ju, han finns ju med i Stanley Kubricks legendariska film, och han började ju som god, men han blir ond. Men jag kallade ju HAL för, jag sa ju det att det är Big Brother helps you, inte Big Brother sees you. Jag tror att AI kommer alltså tillsammans med augmented reality underlätta mitt liv. De kommer finnas tillgänglig med data som är relevant för mig i massa olika situationer. Det kan vara allt ifrån konsumtion till andra typer av situationer, att jag ska träna, hälsosammanhang, hälsosammanhang, och det är det jag menar, just det här att, och då kommer man in på de här som är lite kymiga grejerna. Hur ska AI känna igen mig om jag inte har någon device? Jag vet inte om ni har besökt Epicenter. i Stockholm.
Ja, ja, absolut.
Ja, och då, du vet, det finns ju en option där att man kan få ett litet chip in opererat. Och där kan man öppna dörrar och man kan shoppa med det och lite annat. Jag ser det som en option. Jag ser en annan option är ju digitala tatueringar. Det finns ju faktiskt sådana. Och så fort man börjar med märkning på kroppen så drar man ju obehagliga tankar direkt till andra världskriget och andra saker som inte alls känns så roligt och det känns kymigt. Men då brukar jag säga det. Du kan ju inte ens, du är ju övervakad nu. Mm. Du ska inte tro att du inte syns nu.
Nej. Jag ska bara säga det från det ena till det andra, Kent. Det, jag ska försöka beskriva den, det som du säger. Mm. Och så sen så ska jag bara egentligen förstärka det du pratar om, att vi är övervakat. Vad jag hör det är att vi kommer förstärkas av information runt omkring oss hela tiden. Och vi kommer få hjälp av det vi nu kallar AI för att filtrera så att vi får rätt information till rätt person. Då. Och jag är 100% är vi med. Jag tänkte att jag bara återger vad jag hör. Det andra det är på det som vi labbar med, har labbat med hela egentligen året men väldigt intensivt nu tillsammans med kunder. Det är vissa delar av AI, kognitiv intelligens, så specifikt språklig intelligens att man ska kunna förstå naturligt språk, men också den andra delen som är visuell intelligens. Och den senaste labben som vi gjorde förra veckan, det är då att en kamera kan förstå mitt mönster. Så det är bara på mitt rörelsemönster så är jag identifierad. Jag är redan identifierad. Om den har sett att Mats Björk har det här rörelsemönstret, då spelar chippet knappt någon roll längre för att det är så pass unikt.
Jag pratade faktiskt om det här för jag såg det som två scenarios. Alltså AI kan hitta mig genom intern identifiering. Intern identifiering det är chip eller tatuering eller någonting som vi inte känner till än. Extern identifiering är ju någonting vi ser idag. Det blir sensorer överallt. Ja. Det blir sensorer i hemmet, i bilen, publika miljöer. Ja. Och med sensorer finns också kameran naturligtvis. Ja. Det finns ju redan nu face recognition, man pratar voice recognition. Det finns sound beacons som hör när du kommer. Och det här är ju då två scenarier som kommer hända. Vilken väg vi kommer gå, det är svårt att säga. Men sensorer förutsätter ju att du rör dig i en viss miljö och sensorerna plockar upp det. Medan en intern identifiering är anywhere, anytime.
Ja, sant.
En bra distinktion liksom.
Sannolikt så är det ju en kombination av massa såna här saker. Men gissningsvis så jag vet att vi har haft Amelia Andersdotter som sittande i den soffan som jag sitter nu och vi har pratat om identitet och integritet. Så vi har ju en förflyttning av norm förmodligen som kommer behöva ligga parallellt med det här. För eftersom vi blir så pass förstärkta av den här informationen så kommer vi förmodligen acceptera den där identifieringen.
Jag identifierar några hot mot det här. För så fort man pratar AI så måste man prata hot. Och några grejer jag pratar om det är just där. Hur snäv kommer din filtrering att bli?
Ja. Bra, att, apropå filterbubblor då? Eller?
Ja, jag menar just filterbubblor. Ja, om jag då filtrerar, som vi pratade om till exempel. Om AI identifierar ur en konsumtionsperspektiv att jag köper bara jeans. Och så väljer de bort alla andra typer av byxor. Mm. Vid något tillfälle kanske jag vill ha inputs om andra saker än jeans. Nu var det en trivial sak, men om man pratar rätt seriösa saker, om vi går bortom det som är konsumtion, så kan det ju vara så att det finns viktiga intryck ur ett demokratiskt perspektiv som jag borde höra, men som jag aldrig hör. Och då börjar man ju prata om det här med svärmbeteenden och svärmåsikter. Alltså om en grupp människor bara föds av en viss typ av information som AI ger mig, så blir det min verklighet. Det blir ju inte en nyanserad bild av verkligheten. Och där ligger ju en sak då. Och om man då tar det till en högre abstraktionsnivå så tänker man, okej, om då AI har all den här datan av en grupp, vem äger datan? För att jag hade den här tishan slogan där så här, there is no cloud, there is just someone else's computer.
Yes.
Ja, om det är då någon annan som äger datorn, då skulle vi kunna se en framväxt av digitala diktatorer som styr oss. Mm. Jag menar, om man tittar andra världskriget hade vi Goebbels, han styrde dem genom filmer, en hel nation. Här kanske man styr människor genom en algoritm.
Yes.
Och här finns det mycket hell, scary shit
som men skulle kunna hända. Vad är svaret liksom, lagstadgade lagstiftning kring algoritmer? Eller?
Jag är ju ingen IT-expert, utan det här är ju en jättefråga för de som håller på med IT-juridik. Mm.
Fast det är inte ett bra samtal att ha. Alltså nu, om vi gott oss i den där verkligheten lite grann, så det vi egentligen säger då, det är att jag blir förstärkt av information. Jag har en AI som stöttar mig och filtrerar mitt liv. Ja. Jag kan till och med rent visuellt, hela min upplevelse är valbar utifrån mina preferenser. Vi leker med den tanken. Då innebär det ju att jag kan ju leva ett magiskt liv utan någon form av interaktion med saker som är dynga. I princip.
Så länge ingen styr din AI och börjar manipulera din AI. Och
men om du tänker Matrix, det blir ju liksom Matrix.
Ja, det blir ju lite Matrix. Nu är vi inne på något. Matrix, det är lite Matrix då.
Vad fan, kan det inte det vi ska bygga då istället? Ja. Så blir det liksom enklare allting.
Vi vet inte om att vi är batterier.
Nej. Det vore ju...
Det vore ju skrämmande.
Det blir ju det scenariot. Ja. Men bara av att vi presenterar det, av att vi pratar om det, av att vi börjar se problemen med det är en av anledningarna till att vi har podden faktiskt, att vi vill ha etiska samtal om vad fanken vi ska bygga imorgon.
Det finns ju ytterligare en aspekt i det hela, det här med AR och VR, det är ju det här att det finns ju redan idag sådana som är dataspelsberoende. Om vi till exempel är då en människa som kanske inte har fulla social skills i den riktiga världen och mår väldigt bra i den digitala världen, om man nu kan börja, för att nu pratar vi inte bara om att besöka andras VR-världar, till exempel jag går till någon annans butik. Idag kan du ju skapa dina egna VR-världar i olika sammanhang, i olika plattformar. Det kommer ju bli mycket mer av om 30 år. Det kan ju vara så att någon går in i en VR-värld och aldrig kliver ut. Och det är ju skrämmande i sig. Liksom.
För att prata några prediktioner då på årtal, så är det någonstans där runt 2025 plus som vi kommer ha svårt att rent kognitivt kunna skilja på upplösningen i en virtuell verklighet och i en verklig verklighet. Alltså vi har ju förmånen att vara liksom, jag är 70-talist, jag tror att du,
jag är också 70-talist. Ja,
och du, Andreas, är så himla ung, du är en 80-talist. Men vi kommer ju från den industrialiserade världen, men våra barn startar ju det här. Mm. Så inte kommer de försöka definiera vad som är en virtuell verklighet eller en förstärkt verklighet och en verklig verklighet. Det finns bara en verklighet för dem. Liksom.
Det finns bara, och jag menar, det var ju många år sedan man pratade om att den första verkligheten för ungdomarna var den digitala.
Mm. Ja.
Och den andra verkligheten var verkligheten.
Ja. Jag såg någon, det här var någon artikel något år tillbaks. Det stod typ woman reported assaulted in VR. Det var någon som hade liksom sexuellt trakasserade
henne i den.
Det var ju verkligt för henne, för det var ju vad hon upplevde.
Yes.
Så att det är också ett sätt att det här är ju...
Det och det kommer ju bli mer av, naturligtvis. För att ingenting gott kommer inte någonting dåligt med. Det kommer alltid dåliga saker med bra saker.
Det är ju någonting som är viktigt. Nu, det är ju roligt att liksom leka med de här tankarna, men all teknologi driver ju allt kring människan framåt.
Precis.
Alla våra egenskaper.
Jag hade en liten liknelse när jag pratade om risker. För att jag tog med ett citat. Och det var Oppenheimer. Ja. Robert Oppenheimer. Han skrev "I am now destroyer of worlds".
Ja. Ja. Alltså han som skapade atombomben.
Ja. Och det han menar på att nu har han skapat någonting som hade en förmåga att skapa ofantligt mycket gott. Men som också kunde ta död på världar.
Yeah.
Och man skulle, nu kan jag inte dra paralleller med AI och det, men de facto är att det finns en enorm möjlighet för AI att vara den där assistenten i vårt liv och göra vårt liv bättre.
Yes.
Men det finns precis lika mycket möjlighet att styra våra hjärnor med AI.
Men jag ska säga att jag anser att AI är samma sak som atombomben. Jag håller med en tankelinje som delar upp de globala svårigheterna som vi har med då ser jag som kärnvapen, och så ser jag AI, och så ser jag global orättvisa, och så ser jag klimat som de fyra stora grejerna som är vårt trubbel nu. Ja. Medan AI har vi fortfarande chansen att hantera medelst såna här samtal. Om vi kan få människor att tänka konsekvensen av det här tre månaders perspektivet när man ska grinda ner sin operativa kostnad exempelvis, och också tänka vad blir den längre konsekvensen. Det är ju någonstans det är någonstans det jobbet vi
men har. Alltså, jag vet att för x antal år sedan så satt man och diskuterade om fragmenteringen av medier. Det vet att när man fick information från ett par kanaler, då var det ganska enkelt att hålla reda på vad som hände i världen. Men det blev en fragmentering och vi delades upp vart vi fick information ifrån.
Yes.
Ja, och till exempel du valde den tidningen, jag valde en annan tidning, och då fick vi kanske två olika perspektiv på samma nyhet. I en AI-värld där AI hela tiden filtrerar utifrån mig, så blir vi ju ännu mer fragmenterade och åsikterna kommer att gå ännu mer isär, och det här kommer ju bli det är ju riktigt skräck framtidsscenario om det inte hanteras på rätt sätt.
Men är det förutsätter ju på något vis också att man tänker AI alltså synonymt med individualiseringen.
Ja,
ser vi någon, precis. Kan man
i det perspektivet?
I det perspektivet,
i det perspektivet. Kan AI är många andra saker också.
Ja, men exakt, men jag tänker att det finns ju saker att göra kring det. Ja. Det är ju skitspännande. Ja.
Ja. Men då flippar vi lite. Mm.
Ja.
Kan vi gå in i nästa omgång Homo sapiens med vårt nuvarande paradigm? Kan vi tänka individualism när vi ska kliva in i nästa omgång med alla risker som det då innebär? Eller måste vi börja bli solidariskt? Alltså, pendla tillbaks mot humanism igen? Hur fan gör vi det?
Ja, bra fråga.
Jag vill att du svarar nu, Kent.
Ja, precis. Det var en stor fråga och jag har inget svar. Det är som sagt, my guess is as good as yours.
Ja.
Så är det. Men jag måste säga en annan sak som jag tycker är lite intressant med den här digitaliseringseran. Det är ju det här att vi har ju sån oförmåga att tänka nytt. I den bemärkelsen att vi tar hela tiden med oss det gamla in i det nya.
Beskriv.
Mm. Nej, men som den här bara tanken att liksom, som jag pratade mer om, att jag såg någon så här framtidsvision av VR och i den VR-världen så har man gjort knappar.
Mm. Just det.
Varför, vem är det som säger att det ska vara en knapp där? Eller till exempel, du vet, digitalisering, vi tar ett papper och så flyttar vi in i den digitala världen, så kan jag bläddra en bok i den digitala världen. Varför?
Fick höra ett jätteintressant, alltså en sån där liksom berättelse. Vi har lyssnat på Volvo Cars. De hade någon innovationsguru och han pratade just om konsekvenser.
Var det Ari Dron?
Ja, exakt. Ja,
han är så grym.
Och han
jag blev helt frälst.
Du hörde han där också. Han var ju också just där att konsekvensen av liksom, bilarnas bredd är ju bara en konsekvens av liksom, två hästrumpers bredd.
Mm. Yes.
Det är den verkligheten vi har ärt.
Plattformen.
Ja, det är den, liksom. Och lite så. Och jag tycker även, du hade det här exemplet också, Alibaba, att du går in, du har en shoppingupplevelse. Jag kan absolut tänka mig att man vill skapa en shoppingupplevelse för att folk mår bra av en shoppingupplevelse på något sätt. Man får ut någonting av det.
Men man
det
är har också, referens till
ja,
någonting.
Men exakt, till verkligheten. Men det är också ett sätt att bara, det är vad vi gör fysiskt, men vi bara flyttar över digitalt. Mm. Istället för att tänka liksom helt nya banor. Man tänker ju givetvis det också. Men jag köper helt intressant.
Jag ska vara en till exempel på det. Jag tyckte det var så sött. Jag såg på Imgur som jag konsumerar katt- och hundklipp på Imgur. Då var det någon som hade sett en diskett. En 20-åring som hade sett en diskett. Åh, vad sött. De har printat ut spara-knappen. Liksom, så här, för det fanns ju inte deras referensvärde.
Att det faktiskt hade funnits. Men då kan vi gå över till det där vi pratade om också lite innan. Det här med belöning som vi pratade om. För jag tyckte det är intressant. Så här. Vad är belöning? Idag har vi ett utbytesystem som bygger på att jag får en vara och du får pengar av mig och så känner jag mig belönad.
Mm.
Men som jag sa, jag hade ju en ganska intressant story som jag tog i min föreläsning. En sann story faktiskt. Det är en konversation mellan en pappa och en dotter där dottern frågar pappa om hon får köpa nya utemöbler.
Spännande.
Ja, precis. Så kan man ju tycka, varför fråga en typ liten flicka om utemöbler? Men då sa hon, men vi har ju utemöbler hemma. Ja, men jag vill ha utemöbler till Roblox. Så att jag och mina kompisar kan sitta ute. Så. Och då svarar pappan, men vill du inte hellre ha nya möbler till ditt rum? Nej, där är jag ju aldrig. Och då får man ju berätta kontexten då. Roblox är ju en social plattform som har 58 miljoner, en virtuell låtsasvärld som man kan bygga upp en värld i. Och i hennes värld så var det ju viktigare att få digitala möbler så hennes vänner kunde sitta ute med henne. Mm. Och det intressanta i den här storyn egentligen, det är att hon faktiskt alltid är på sitt rum. Men hon uppfattar det som att hon inte är på sitt rum, utan hon är i Roblox.
Yes, ja.
Och det här initierar tanken med vad är värde?
Mm.
Det var värdefullare för henne att ha ett par virtuella möbler än fysiska möbler i sin egen. Och den generationen växer upp.
För hennes upplevelse har ju väldigt lite med hennes fysiska rum att göra.
Väldigt lite.
Och därmed så har ju liksom värde, vad hon sätter värde på, förflytta sig till en annan plats. egentligen. Precis. Då. Ja. Jag håller med dig 100%, och om man ska reducera det ner till en egenskap som man som verksamhet ska ha då, så är det ju att hålla ordentlig spaning på den här förflyttningen av värde beroende på vem man kommunicerar med.
Precis. Vi har ju redan släppt värdet, jag menar vi hade skivan, eller hur? Och vi ville ha, först hade vi vinylen, sen hade vi CD-en och vi höll den i handen, och nu har vi helt släppt att vi inte ens äger låten.
Nej.
Vi bara spelar den när vi vill. Där har vi redan gjort den förflyttningen, men jag tror att den förflyttningen kommer ske genom annat. Jag menar resor, vad vi är inne på.
Men skivor, där har vi en till sån. Det pratar vi med Petter om där. Från att, liksom, att du släpper album, det lever ju, det är ju arvet av att du hade skivan. Och han som man berättar, nej men det är ju låtarna som gäller liksom.
Låt för låt, det är inte låt ett album. Ja, du behöver inte ha 12, 15, 14 låtar på en skiva. Liksom. Det har inte med det att göra.
Men han har ju riktigt omfamnat att han ska bundla upplevelser. Alltså det har sitt center i vad hans meddelande i låten då, om man nu säger så. Men sen adderar han fler värden, fler kanaler upp på det. Det är väl egentligen, det är väl så han, det har väl varit hans game. Jag vet inte om det har varit intuitivt för honom, men
både också. Ja,
men nu är du inne på någonting som också är jätteviktigt. Jag som kommunikationsstrateg går igång på. Vi pratar om det här med marknadsföring. Alltså vi pratar alltid om senaste sociala mediestrategin, senaste marknadsföringsstrategin och så vidare. Jag vidhåller att det finns tre viktiga saker som framtiden, vi står inför i framtiden. Det ena är ha en bra jävla produkt.
Grund och botten, ja.
Får du inte en bra jävla produkt och skapa en bra upplevelse kring den produkten. Ja. För att det finns ingenting som är bättre marknadsföring än bra jävla recensioner. Och recensioner sprids också som löpeld om de är dåliga, eller hur? Upplevelse av produkten står i centrum. Så är det. Och sen om det är någonting som har att göra med teknik, då är det ju UX. Alltså, gör inte en Swiss Army Knife. Försök inte göra en app som gör 70-11 grejer. Gör en app som gör en sak riktigt jävla bra.
Men det är faktiskt kul med den här konferensen nu. Så, när jag nu har fått vara här och följt den några år. Att i år var ju första året som den här konferensen hade ett renodlat och tydligt UX-spår.
Yes.
Och det må vara en sak. Det andra är att jag hör många ledare som egentligen då inte skulle identifiera sig som digital först prata om vikten av UX. Och jag hör de som är kanske mest mogna utifrån mitt sätt att bedöma. Och det är jag som bedömer det i världen just nu, bara så du vet det.
Det är bra.
Nej, men att de har,
då vet vi.
De har förflyttat UX rakt under i nu visar jag ett organisationsschema här för podden. Då har de förflyttat det rakt under den strategiska ledningen, så att UX blir bärande för vad än de ska utveckla.
Men jag är lite allergisk ändå lite mot UX i ett perspektiv.
Ja,
nu ska jag berätta exakt vad det handlar om. Det handlar om att nu är det där blev det jävla buzzword.
Yes.
Så det finns inte en upphandling som görs nu. Jag som byrå säger att varenda upphandling så står att man ska ha en UX-designer. Men de som har satt det där i det där pappret vet inte vad det är för någonting. Nej. Eller vilket syfte det har. Och då tycker jag att det blir liksom, då blir det ett buzzword. Ja. Det blir ingenting att hålla i handen när det blåser.
Det där är bara en homo sapiens företeelse. Ja. Att vi att det förflyttar sig på det sättet bara. Och bara ja, som jag tror vi alla tre här har figurerat på det där fältet under massor med år. Vi vet ju att bara termen UX kan vi bryta ner i oändlighet till en serie med olika roller och egenskaper. Så vad exakt är de ute efter då? Liksom sådär.
För mer information så ska jag berätta att på Mittuniversitetet har man uppmärksammat bristen på UX och börjat diskutera nu faktiskt och försöka göra UX-utbildningar, vilket jag tycker är bra. Så är det. De har inte kommit dit än.
Nej.
Men jag vill att de ska göra det.
Mm. Det finns fördelar med att förflytta sig långsamt och ibland inte just på det här fältet. Nej. Så där är det ju bra om de kommer framåt.
Precis. Och det viktiga för mig är att de bara förstår vilken typ av utbildning som efterfrågas så att det inte blir någon så här pappersanka bara.
Ja, en till på temat buzzwords. Vi har ju spenderat en fjärdedel av det här samtalet kring ett till sånt. Ett ord som vi sätter enormt mycket förväntan på, men som är lite svårt att definiera. AI. Kommer vi, är det en hype eller finns det substans?
Alltså för det första så skulle jag vilja säga AI är ju precis som du säger ett buzzword. Om vi tittar på 30 års perspektiv, kommer vi ens att heta AI? Det är någonting vi sitter och säger nu. Precis. Liksom. Och precis som jag kan säga, jag är ingen expert på AI. By any means. Ja. Så liksom, jag kan inte ens representera allting vad AI är.
Nej.
Men, jag kan inte sia i vad det är, vart den är på väg, mer än det som berör mig i min yrkesutövande. Liksom.
Men jag tycker inte att man har full rättighet. När vi pratar om att vi ska karva ut en framtid för oss alla, då har vi alla exakt samma rättighet att ha en konversation om det. Så,
men jag menar, AI kan ju vara någonting som är jättebra för industrin, som inte är personligt. Du vet, lära sig saker som, göra saker som vi inte vill göra och bli jättebra på att lära sig, bli bättre och effektivare och vidare. Där är ingen åsikt, jag kan ingenting om det. Jag vet ingenting om det. Så jag pratar ju bara om AI utifrån ett mänskligt perspektiv och utifrån ett konsumtionsperspektiv.
Men jag är ändå benägen och tro väldigt mycket på den framtid som du beskriver runt vad AI kommer vara runt oss. Jag tycker själv att den är substantiell.
Det tror jag också.
Ja, och det är absolut inte ett nytt koncept. Så nej, det är ju, men däremot så är det på allas tungor just nu.
Men där nu är vi inne på någonting intressant och det är många som pratar om det här. Mm. Alltså, det är också lite på tapeten att sätta människan i centrum. Mm. Av olika slag. Alltså, användbarhet och man ska hela tiden. Och jag köper det. Och även inom marknadsföring, för det glöms bort många gånger. Det blir för mycket push och för lite pull. Liksom. Att man bara ska skrika i örat. Men sen tycker jag också att det blev för mycket diskussioner om den senaste sociala mediestrategin och bla 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 bla. Mm. Istället för bara sunt jävla bondförnuft. Alltså en bra jävla produkt. Se till att de upplever den på bästa tänkbara sätt i alla miljöer där de kommer i kontakt med dem. Mm.
Och vi har ju sett många exempel alltså under, som man har lyft fram. Även vad Underbara Klara där och Anna-Karin pratade om i liksom strategier för det. Äkta
en jättebra ord exakt, i det här.
Det tror jag aldrig kommer att bli otrendigt.
Nej.
Jag har svårt att se det. Alltså, vi innan här så pratade vi om ett till koncept. Du ska få förklara dig själv, men Elon Musk håller på att investera i en ny riktning. Kan du berätta lite mer, Kent?
Jag sa ju det. Så fort det var någon här i föreläsare som sa att om industriella revolutionen hade 100 år av utveckling, så hade vi på de senaste 20 åren haft 100 år av utveckling på 20 år.
Ja.
Och det säger någonting om farten. Och när man då ska sia om någonting som är, då som är i den farten, så är det ju omöjligt egentligen att kunna tänka på vad som händer framåt i tiden. Och då menar jag på att då måste man alltid ha med the crackpot theory. Alltså den som säger någonting som känns så far out there som man inte tror att det är sant. Alltså om vi ska riktigt prata crackpot, så är ju den här ryssen som försöker transplantera ett huvud från en människa till en annan. Men den tänker jag inte ens gå in på, för den känns för crackpot. Men däremot har vi Elon Musk, som alla känner till som SpaceX och är från Tesla. Han är nu klivit av Tesla. Och han har istället investerat i ett projekt som heter Neuralase. Neuralase är ett projekt där han ska injicera någonting riktigt oklart på vad det är för någonting i hjärnan på en människa, som skapar då någon form av hinna som ska möjliggöra att man ska kunna ladda upp och ladda ner saker till din hjärna från en dator. Lite grann som Neo i The Matrix, där han vaknar upp och säger I know kung fu, show me. Och orsaken till det här är ju naturligtvis den här vidare diskussionen som du kanske kan prata vidare om. Du hade introducerat tidigare om
Nu ska vi se.
Ja, men om det här med att maskinerna håller på att springa ifrån oss.
Ja, precis. Elon Musks anledning till att han investerar i Neuralase är att han är ju skraj för det som vi pratar mycket om, Ray Kurzweils singularitet. Och han ser att det är ett av de sätten som han då kan mitigera, motarbeta risken med AI. Det är att vi faktiskt blir maskiner själva, att vi blir transhumana. Att vi får maskiner i oss då, på något sätt.
Jag vet det är en jumpstart av evolutionen, skulle jag vilja påstå. Han försöker ta ett quantum leap. Leap i evolutionen som inte är snabb på det, helt enkelt.
Jag tror jag är benägen att tro på det här, men jag är lite så här i Ray Kurzweil bubblan själv, ja. Och
därför... Det finns massa etiska aspekter av det här, men å andra sidan jag menar, det var massa etiska aspekter av att klona ett får också, men det gjorde de ändå liksom. Så
men det vi kan vara överens om är att vad än det blir så kommer vår norm förflyttas med.
Definitivt.
Och vi det kommer kännas världsfrånvänt att beskriva det. Alltså om vi skulle beskriva det här 30-årsperspektivet så kommer det kännas enormt världsfrånvänt nu. På samma sätt som det känns kanske om vi tänker på om vi skulle beskriva hur vi konsumerar mobiltelefon nu för 10, för 15 år sedan, så hade det också känts som att man inte ville delta i den verkligheten. Liksom.
Alltså, vad vi tycker är okej idag, man behöver egentligen bara titta till historien. Vad var det vi tyckte var jobbigt? Ja. Jag drar alltid det här när jag föreläser. Hur många var det som tyckte det var jobbigt att dra ett betalkort första gången? Var tar mina pengar vägen? Är det taget från mitt konto nu? Eller när man betalade på nätet? Det är väl ingen som funderar över det idag. Och alla de här sakerna, om man bara tittar på historien, så förstår man ju att våra koncept kommer ju pushas framåt även med det här. Vi kommer acceptera det här. Vi kommer tycka det var vardagsmat.
Sista fråga.
Yes.
Andreas, har du...
Jag sitter och försöker smälta allt det här.
Ja. Det är ju kul där.
Ja.
Beskriv en bild då. Nu har vi ju egentligen hela det här samtalet beskrivit bilden av 30-årsperspektivet. Mm. Men om du ska lyfta upp någonting som är riktigt gottigt som du skulle vilja ha på platsen i 30-årsperspektivet.
Vad skulle gilla? Ja. Oj, vilken grej.
En maxad verklighet för dig, Kent.
En maxad verklighet. Alltså, det finns ju en sak som jag tycker, och det här är ju någonting som vi definitivt inte kommer ha i framtiden, men jag gillar ju the personal vehicle. Det är ju någonting som jag skulle se fram emot, alltså på något sätt, men jag vet inte riktigt hur man logistiskt skulle lösa det egentligen.
Det behöver vi inte, här får vi bestämma bara vilken verklighet vi vill ha.
Jag tänkte liksom om alla människor på jorden hade varsitt personal vehicle som man kunde flyga kring, även om det var miljövänligt då, eller vad det nu är, det skulle bli hyfsat kaos. Det måste vara någon sån AI som håller reda på vart varje individ är och ser till att vi inte krockar. Men det var lite coolt att ha personal vehicles.
Jag är med på den, ja.
Jag kan ha en.
Och vad skönt att slippa köra. Liksom. Det ligger ju ganska nära.
Men det var ju någon sån här tecknad film när alla bara blev jättetjocka och åkte omkring i,
om roboten som blev kvar.
Ja, precis. Ja. Och så åker de omkring i soffor liksom, och bara äter. Nej, så vill jag inte ha det.
Så vill jag ha det. Ja, där tror jag att vi släpper den här samtalet för den här gången. Det här är faktiskt inte sista gången du är med på den här podden, för vi delar ju det här fascinationen för långa perspektivet.
Japp.
Så att vi får
to be continued.
Ja.
Tack så jättemycket.
Tack så mycket.
Tack.
Ja, hej.
Hej.